Ja, vi fortsätter lite på kvällens tema. Jag delar några tankar en stund här. Men sen tänker vi också att vi en stund i slutet av den här samlingen kan få vara i bön och förbön. Det blir musik ur högtalarna och man kan sitta i sin bänk i inre bön med en bibeltext som jag ska ange. Eller man kan tända ljus i någon av ljusbärarna. Kanske någon vill böja knä bara ensam här framme vid knäfallet. Men vi kommer också ge tillfälle till personlig förbön. Så vet vi lite hur den här samlingen är tänkt. Och för att lite rekapitulera då, så är ju ämnet vårt enda hem är kärleken. Och jag sa i första samlingen att det har blivit så angeläget för mig. Någonting Jesus säger när han talar om tidens slut. Då säger han att genom att laglösheten förökas ska kärleken kallna hos de flesta. Men att det där hos de flesta inte behöver betyda alla. Att man kan få tillhöra de där kärleken inte kallnar. Och det är lite vägar till det som vi funderar på tillsammans. Och det var ju ganska mycket förra samlingen om relationerna oss emellan, om ensamhet och gemenskap. Och nu kanske det blir lite mer då av kärleken till Gud, kärleken från Gud till oss. Och jag läser då det så kallade dubbla kärleksbudet i Lukas 10 och från vers 25. En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa: Det är rätt. Gör det så får du leva. Amen. Jag pratade några ord vid kaffet här med en trevlig grupp kvinnor som hade läst en av mina böcker i en bokcirkel för några år sedan. Och då nämndes bland annat namnet Patricia Tudor Sandahl som en annan författare man hade läst i den här gruppen. Och jag läser också gärna Patricia Tudor Sandahl. Och det som är bra med henne bland annat, det är att hon ofta i sina böcker citerar andra. Så man läser liksom många böcker på en gång när man läser något av henne. Och i en av sina böcker så berättar hon om en bok som heter A Time to Live. Tid att leva. Skriven av en engelsk präst. Där han mot slutet av sitt liv i några punkter sammanfattar vad han tror är viktigt. Om man ska kunna lämna det här livet med någorlunda känsla av tacksamhet och harmoni. Så långt man nu kan påverka det själv. Det är ju långt ifrån allt som vi själva råder över. Men jag tyckte att de där punkterna var så bra. Ofta återvänt till dem. Och ska inte göra något stort av var och en här. Bara landa i en. Han talar om vikten av att omfamna sorgen i sitt liv. Inte gräva ner sig i sorgen, men att ändå omfamna den, ta den till sitt hjärta. Annars kan man liksom inte komma ut på andra sidan. Och så talar han om att i alla relationer ge näring åt intimitet. Det finns ju vissa relationer där man känner att det här är okej. Vi kommer aldrig att komma särskilt långt under ytan här. Och så finns det andra där man känner här finns det en möjlighet till djup förtrolighet och närhet. Och det är kanske de relationerna man kommer att uppskatta allra mest med åren. Och så talar han om vikten av att arbeta med försoningen i sitt liv. Och att inte låtsas som att döden inte finns. Och att ganska regelbundet liksom fundera över arbetets plats i livet. Det är ju viktigt. Men är det det viktigaste av allt? Och så talar han också om vikten av att så mycket man kan suga ut alla välsignelser man möter i livet. Både de djupandliga och de som är mer på ett mänskligt plan. Och så det sista som jag ville komma fram till. Han uppmanar oss att söka mysteriet. Att liksom inte upphöra att utforska det mysteriet som är Gud. Vad är det egentligen att vara kristen? Ja, det är ju inte att ha svar på alla frågor. Inte att ha en självklar garanti mot alla olyckor som skulle kunna hända. Det vet vi så fort vi har hunnit leva ett litet tag. Men jag tänker ibland på en period när jag gick på en bibelskola. Då hade jag redan läst en del teologi och varit ute och predikat en del. Men jag hade lite märklig start in i den här branschen, om man får uttrycka det så. Jag kommer inte från någon troende bakgrund själv. Och nästan direkt när jag själv kom till medveten tro så började jag liksom att predika för andra. Och det där fick väl någon rekyl till slut. Så från att jag hade varit så väldigt säker på min väg så blev allt liksom ett enda kaos. Och så hamnade jag där jag minst av allt hade tänkt hamna, på en bibelskola. Men det är väl ett av de tillfällen där jag verkligen såg att Gud tog över ledningen. Jag behövde liksom få sitta vid någons fötter och att någon annan undervisade mig. Istället för att jag så snabbt gick in i det och själv blev lärare för andra. Så det där året på Holsbybrunn där jag då gick på bibelskola kom att betyda väldigt mycket. Och ändå när terminen närmade sig sitt slut så måste jag ju bestämma mig för om det där att jag hade trott att jag skulle bli förkunnare och så, om det bara var en dagslända eller om det verkligen var min väg. Och jag minns att jag mådde väldigt dåligt fast jag liksom inte då delade det med någon annan. Men hela tiden när jag satt där i lektionssalen med den där inre brottningen så var det ett bibelord som gång på gång dök upp i mig. Och det var den sista versen i det här berömda kapitlet Kärlekens lov, första Korintherbrevet 13. Där det i den äldre översättningen stod: en dag ska jag känna till fullo som jag har blivit till fullo känd. Och det var de orden som liksom ständigt återkom. Du har blivit till fullo känd. Du har blivit till fullo känd. Vad är det att vara kristen? Det är att tro på psalm 139. Att någon såg dig och mig innan vi var till. När vi, som det står, bereddes i det fördolda. Att någon, som det står i Sefania, ser på oss och tiger stilla i sin kärlek. Att någon vet vårt rätta namn. Som när Jesus säger till en fiskare: du är Simon, men du ska heta Petrus, som ju betyder klippa. Och när vi har blivit en gång för alla till fullo kända av den här älskande blicken från Gud, så är det på något sätt det som är livets mening. Att börja lära känna honom som redan på djupet känner oss. Och det finns möjligheter. Om vi läser i första Korintherbrevets andra kapitel. Då står det att vi har fått den ande som utforskar djupen hos Gud. Och det står faktiskt att en andlig människa kan inte utgrundas av någon, men själv utgrundar hon allt. Och det har ju inte med någon särskild kvalitet hos en enskild människa att göra. Men det som Jesus genom den helige ande, vi kan faktiskt utforska djupen hos Gud. Och då tror jag att man skulle våga säga så här, att för den människa som på något sätt fått vittring av detta, vad mitt liv handlar om, det är att ana något av djupen hos Gud. Då finns det på något sätt alltid det som kan ge en slags mening. Därför att alla sorters dagar i livet kan jag då fråga, men var är du nu Gud? Vem är du nu? Har du någonting att säga till mig i det här läget? Och är du beredd att lyssna till mig? Och vad är det för bilder av Gud som vi kanske särskilt gärna uppehåller oss vid? Jag lyssnade i veckan i Alingsås till Fredrik Lignell som är pastor i Linköping. Han har skrivit en väldigt fin bok som heter Bottenkänning, om livets långsamma, om Guds långsamma svar på livets djävulskap. Och där berättar han bland annat om kampen för en dotter som länge var svårt psykiskt sjuk men som nu tack och lov mår bättre. Och så berättar Fredrik både i boken, och han gjorde det också i Alingsås i torsdags, om när president Bush var på besök i Sverige några år tillbaka. Det enorma säkerhetspådraget med krypskyttar på taken och att presidentens bil, The Beast, besten, forslades hit, som är helt bepansrad och som är omöjlig att attackera vare sig med kemiska stridsmedel eller med någonting annat. Och så jämförde han det med Jesus, den största av alla, som kommer till synes helt till det yttre, maktlös, vapenlös, född som ett litet hjälplöst barn i ett stall och räcker sina armar mot oss i ett barns gestalt. Och det är väl en bild som inte upphör att fascinera, att den största kan bli så liten och vågar komma så hjälplös för att liksom komma en människa nära. Vi kunde ha tappat Gud i stallgolvet, det hårda, kalla stallgolvet. En sån risk var Gud beredd att ta. Det är en av de bilderna av Gud som verkligen tål att utforskas och att liksom stanna vid. En annan bild som har fascinerat mig, den finns i en profetbok i Gamla testamentet, i Hosea. Och det märkliga med Hosea, det är att han faktiskt får av Gud i uppmaning att gifta sig med en kvinna som Gud från början vet kommer att handla trolöst emot Hosea. Och när hon gör så, då förstår Hosea hur Gud känner det som har blivit grovt sviken av sitt folk, av Israels folk. Så då kan han liksom tala till folket så att de förstår. Och i Hosea kapitel 13 så berättar Gud hur han känner det när det folk som han älskar har vänt honom ryggen. Och Gud säger faktiskt, jag blir som en björninna från vilken man har tagit ungarna. Det är en väldigt stark bild av hur kärleken kan te sig hos den som har blivit sviken. Men i nästa kapitel i Hosea 14, där säger Gud, jag ska bli för Israel som dagg. Och dagg är ju så där omärkligt varsamt. Man ser det knappt. Och ändå är det som hjälper naturen att överleva också en väldigt torr sommar. Och det är en stor skillnad på den rasande björninna och den här omärkliga daggen. Men när den Gud som kommer gärna som dagg över en människas liv. Liksom kommer i den där nästan rasande gestalten. Då säger det en del om djupet i Guds kärlek. Ylva Eggehorn har skrivit en dikt om detta som jag älskar. Och som jag ibland funderar på om man verkligen vågar citera den i ett fromt sammanhang. Men jag brukar våga det. Hon jämför Gud med en älskare. Och så skriver hon faktiskt så här. Långt in i nätterna hör jag dig stöna Gud som en älskare. Hör jag dig ge skall som ett rådjur. Och så skriver hon. Du har lagt din önskan som en stilett i min handflata. En enda oförsiktig rörelse. Och för mig betyder de bilderna av Gud något alldeles speciellt. Alltså det är inte någon liten menlös kärlek som rycker på axlarna åt det ena och det andra. Utan det är verkligen på liv och död. Och så finns ju den här bilden av fadern. Som betyder mycket för många och det med rätta. Och som en del brottas med. Därför att man kanske inte tycker att man har i jordisk mening någon bild som ger rättvisa åt fadern. Men då kanske behovet är ännu större efter att få se detta hos Gud. Och inte minst i liknelsen om den förlorade sonen. Alltså den Gud som håller om men som ändå inte håller för hårt. Som ger frihet. Och som ändå står där sen och spanar bortåt vägen i längtan efter att den älskade ska komma hem. Och så ett annat uttryck, det finns många som helst men jag väljer några som betyder mycket för mig. Det är när Paulus skriver det allra sista i det andra brevet till Timoteus. Det man tror är det sista han skriver. Han ger lite av sitt testamente. Han säger, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron. Och så säger han, nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Ibland har jag suttit i det enskilda samtalsrummet och lyssnat till människors berättelse och faktiskt tänkt, det här skulle jag inte stå ut med att lyssna till om jag inte trodde på en rättvis domare för alla, en som till slut har alla fakta i alla mål. Det finns så mycket att utforska för den som har liksom fått en vittring av detta. Att utforska djupen hos Gud. Och jag brukar luta mig vid något som Anders Pilz säger i ett sammanhang. Han är ju dominikanerbroder, katolik, med ett djupt hjärta och en väldigt klar hjärna. Han säger så här. Man kan inte vara kristen i längden om man inte på något sätt accepterar att Gud delvis är fördold, delvis uppenbar. Ja, om allt var uppenbart, då vore vi själva gudar. Om allt var fördolt, då var det ingen idé att söka mot djupet. Men när Gud är både uppenbar och fördolt, då kan man ha det som stor livsmening livet igenom. Att fortsätta utforska djupen hos Gud. Och så kommer ju de här oerhörda orden då. Som gör att vägen öppnar sig på ett särskilt sätt. I Johannes evangeliets första kapitel. Där det står i vers 14. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Och det kan man säga att på ett sätt blir ju allt mycket tydligare när Gud blir människa i Jesus. Men vi kan inte säga att det blir så alldeles entydigt och enkelt ens genom Jesus. Därför att han kan i ett ögonblick ställa väldigt stränga krav. Som i Lukas 18, när han möter en man som äger mycket och säger till honom: ett fattas dig, sälj allt vad du äger, ge det åt de fattiga, kom sen och följ mig. Å andra sidan kan man möta en väldig generositet, som i Johannes 2, när Jesus gör sitt första under och inte alls förstör en fest där han är med, utan räddar den genom att göra 600 liter vin av vanligt vatten. När Herodes vill att Jesus ska göra några under, då tiger han och gör ingenting. Och väldigt ofta när människor undrar om han möjligtvis kan vara Messias, då tiger han också. Men när han sitter vid en brunn utanför staden Sykar med en kvinna som är illa sedd och som ingen av de fromma räknar speciellt med, och hon får en oerhörd tanke. Det sägs att när Messias kommer ska han låta oss få veta allt. Då bara säger han utan omsvep: det är jag, den som talar med dig. Så vi kan fortsätta att vilja utforska djupen, och en hel del kan bli uppenbart för oss. Och ändå, vi kommer aldrig att ha Jesus i vår hand. På något sätt kommer vi att säga med Johannes Döparen: mitt ibland oss står en som vi inte känner. Jo, han känner oss. Vi känner honom till dels. Men det kommer alltid att finnas det vi inte har förstått. Finnas mer att upptäcka. Ett sånt här tydligt exempel på det tycker jag är Lukas 24. Dagen när Jesus har uppstått från de döda. Och två lärjungar går från Jerusalem till Emmaus och försöker få reda i sina tankar och känslor. Och Jesus kommer och går bredvid dem en hel dag utan att de förstår att det är han. Och sen tycker jag det står så fint när de äntligen kommer fram, att Jesus ställer sig som om han ville gå vidare. Men när de säger: kan du inte komma med in och dela en måltid med oss? Då gör han det. Och så bryter han brödet. Och precis då känner de igen honom. Men i det ögonblicket försvinner han ur deras åsyn. Jag tror att vi kan känna igen. Det finns såna där ögonblick som vi aldrig glömmer. När Jesus känns så nära att vi nästan tycker att vi känner hans andedräkt. Och i nästa ögonblick så känns det som att nu är han inte här, fast han väl är det. Men den där känslan är inte lika stark längre. Och ändå kan vi säga som lärjungarna sa då: vårt hjärta brann den där stunden. Och vi längtar efter att få uppleva det en gång till. Ni märker ju, och det vet ni som har hört mig förut, att jag är lite såld på dikter och sånt. Jag tycker ofta att det kan finnas de där formuleringarna där man kan säga kort en sak som man annars behöver många meningar för att säga. Och när vi gick in i ett nytt millennium så fick ju Ylva Ägghorn i uppgift att skriva en psalm som skulle hylla honom som fyllde år, alltså Jesus själv. Så hon skrev en fantastisk text som Benny Andersson sen satte musik till. Den finns i våra sångböcker 793 innan gryningen. Och där finns det en formulering som jag tycker är så väldigt bra. Ylva skriver till Jesus så här: du är den sång om livet som jag glömde. Och jag tycker det är så väldigt bra, som jag glömde. Jag tror att den som en gång känt Jesu närhet, börjat lära känna honom, har svårt att vända honom ryggen, har svårt att förneka. Och ändå kan man på något sätt glömma, så att Jesus inte är så där central längre, fast man självklart tror. Och då är det som att man tappar något av sången i tron. Då är det en sång om livet som jag glömde. Och då tänkte jag bara, innan jag strax ska säga amen, skicka med er en liten enkel övning som har hjälpt människor faktiskt genom århundraden, som inte vill glömma den där närkontakten med Jesus. Man brukar kalla det för bibelmeditation eller Jesusmeditation. Och det är inte väsensskilt från hur någon av er kanske har läst Bibeln länge. Men det är ett sätt att förtydliga att Bibeln inte främst är en kunskapsbok, även om det kan vara viktigt. Det är en mötesplats med Jesus själv. Och den här enkla övningen handlar om att man kan välja nästan vilket avsnitt som helst i något av evangelierna, alltså berättelserna om Jesu liv här på jorden. Och så sätter man sig med den där texten. Och så kan man be en enkel bön. Kom helige ande. Kom helige ande. Så att jag läser blir mer bokstäver. Att liksom bli till mig idag. Och sen kan man läsa texten ganska noga. Kanske ett par gånger. Gärna blunda. Försöka föreställa sig som om man själv var med när det hände. Och sen kan man fundera, var det något Herren sa till mig den här stunden som ett personligt tilltal? Och så kan man fundera, i så fall, vad vill jag ge för gensvar på det? Och sen brukar jag lägga till, stanna en stund. Stanna en stund. Öppna dina händer. Öppna ditt hjärta. Låt Jesus andas nytt liv. Tvätta dina fötter. Omsluta dig med sin kärlek. Och så kan man som avslutning fundera. Särskilt de gångerna när man verkligen fick något speciellt. Vad vill jag göra med detta? Något beslut? Någon handling? Kanske skriver jag ner en rad. Så att jag inte glömmer det där viktiga. Och jag tänker inte att det här är någonting som behöver ta timmar. Det kan räcka med en kvart. Och det kan bli ett sånt där möte. Och ju mer på något sätt det blir det där vardagliga, ständiga. Jesus böjer sig ner över mitt liv. Jag lyfter mina händer i tillbedjan till honom. Och han kallar mig en av sina vänner. Vi delar tillsammans. Ju mer det blir verkligt för första gången eller igen, så är det som att man upptäcker. Det är sant, det som också står i Johannes evangeliets första kapitel. Att ljuset som skulle komma in i världen, det lyser över alla människor. Det står faktiskt så. Jag brukar försöka säga det till mig själv ibland när jag möter någon av mina inte särskilt fromma släktingar. Ljuset lyser från Jesus också över dig. Och då får man liksom en annan approach. Inte, oj, den här människan är långt ifrån Guds rike. Utan han, hon är kanske ganska nära. Och så kan det bli en slags kontakt. Innan jag säger amen så tänkte jag bara att jag skulle citera någonting för er ur ett nummer av den här tidskriften Pilgrim som jag nämnde förut. Ett vittnesbörd som jag läst många gånger och som det här numret hade temat Varför fylls ni av tvivel? Det är något Jesus säger till lärjungarna efter sin uppståndelse. Och där finns det en text som är ett vittnesbörd kan man säga av en man som heter Erik Schildt. Jag vet inte om ni känner igen det namnet. Han är journalist, programledare. Det är en del program på tv som heter Idévärlden. Och varje söndag klockan 11 har han ett program i P2 som heter Text och musik. Där han spelar klassisk musik, talar emellan. Han sa till mig en gång att lite ödmjukt. Jag tror att jag har många lyssnare därför att när gudstjänsten kommer klockan 11 på P1 så är det rätt många som inte vill lyssna. Då kopplar de över till P2. Fast nu kommer de inte undan längre, sa han. Och man hör det väl emellan det Erik säger att det har hänt något i hans liv. Jag blir så väldigt berörd av hans eget vittnesbörd. Han berättar i den här artikeln att han så där för en 10 år sedan intervjuade Lars Norén. Det är ju en dramatiker som inte precis är en lustigkurre om man uttrycker det så. Utan det är rätt svart det han skriver, producerar. Och så har Lars Norén sagt till Erik då att han är fullständigt övertygad om att livet är i total avsaknad av mening. Och det där lägger bara Erik någonstans här inne. Men så går det några år. Och så kommer de där orden till honom en vacker sommar för ett par år sedan. Och han skriver att han blir så oerhört ledsen. Han skriver inte deprimerad. Han blir bara så ledsen. Ingenting spelar egentligen någon roll längre. Och inget kan få honom att känna sig glad. Men så hör han ett sommarprogram med Stina Ekblad. Och hon säger bara de här två orden. Juninatten finns. Juninatten finns. Och så tänker Erik, finns det något så vackert som en juninatt i Sverige? Då finns det kanske ändå någon slags mening. Och så skriver han så här, att han gör sig en fantasi. Det här är inte verkligt för honom, men han gör en fantasi. För han skulle så gärna vilja att det var sant. Jag drömmer om en stig som löper ner för en sluttning. Jag går genom den höga tallskogen ner i en dal. Det är sen eftermiddag och sommarhettan är på väg att avta. Det finns en rastplats när stigen når dalens botten. Där sitter någon och väntar på mig. På avstånd ser jag hur han med fingret ritar i den lösa, torra jorden. Han vet allt. Han vet varför min glädje gick förlorad. Och han vet vad ömhet är. Den ömhet som den vackraste musiken är gjord av. Den ömhet jag kände som barn. Men som jag inte längre kan hitta tillbaka till. Och så är det som att den här drömmen blir verklighet för honom. Och så bara tar han ett avstamp. Och så skriver han. En gång vandrade en ensam man på en stig. Då han plötsligt hörde en oväntad röst. Abraham. Och han svarade, här är jag. Jag är redo. Och universums mitt var där. Långt senare en natt. Ett barn som föds i ett stall. Och universums mitt var där. Lite mer än 30 år senare. 2 trästockar restes mot himlen. Allt var redo för avrättningen. Och Gud dog. Gud tystnade. Och universums mitt var där. 3 dagar senare en sten rullas bort. Först trodde man att graven var tom, men den var bara öppen. In i graven lyste nu morgonljuset och stenväggarna inne i den kalla hålan hade blivit varma av gryningens strålar. Graven fylldes med vällukt och graven var en sfär. Graven var det nya jordklotet och universums mitt var där. Ljuset lyser över alla människor. Till slut, den bild som kanske för mig är den starkaste som bilden av Gud. Den som gör att det är svårt att gå bort när man en gång har anat den. Det är bilden i Uppenbarelseboken av ett lamm som ser ut att ha blivit slaktat. Som i nästa ögonblick är ett lejon som är ointagligt i styrka. Att kärleken inte kallnar, det gäller ju inte minst kärleken till den här världen. Jag hörde bara som ett nyhetsinslag i P1 igår. Man spelade, återgav lite av en video som en pappa i Syrien har lagt ut. Och den beskrev hur han lärt sitt lilla barn, kanske 1 år gammal, att skratta varje gång det faller en bomb, för att barnet inte skulle bli så skräckslaget. Så man hörde det där barnets kvillrande skratt som bara en glad 1-åring kan skratta. Och samtidigt hörde man bomberna i bakgrunden. Och man kan ju inte säga att man förstår, men jag anade lite av den pappans desperation, som om man ville säga, om jag skickar ut den här videon kan väl västvärlden kanske fatta hur vi har det. När en pappa lär sitt barn att skratta när bomblånen kommer, så att barnet inte ska bli skräckslaget. Det är bilder man inte står ut med, men de går på något konstigt sätt att ta in om man samtidigt ser bilden av ett lamm som ser ut att ha blivit slaktat och som verkligen blev det av kärlek till den här världen. Då finns det någonstans ett märkligt hopp. Jag tänkte läsa en av mina egna dikter som också är en bön, och det kan få vara en bön just nu och en kärleksförklaring till Jesus själv. Du är allt som finns kvar i denna kyrkoruin, där inga väggar kunde motstå trycket som kom från alla håll. Allt är splittrat. Jag vadar i helig bråte, urblekta predikobilder och krossade lärosystem. De stora orden strös som aska för vinden. De klarade inte eldprovet. Inga kyrkovalv finns kvar att bära tillbaka lovsången. Alla de som sjöng genom allt Guds folk går ett band av kärlek, har flytt ner i den bombsäkra kryptan. Jag är ensam kvar bland de rykande resterna av en välfutsad tro. Men genom högen av helig bråte kommer du. Du som är gammal och ändå ung. Du är trött, men du lever. Din enda mantel är fläckad av blod och smuts. Och dina händer som rör vid mig är märkta av sår. Nu går vi, säger du. Det finns massor kvar att göra. Och därför att det är du som säger det. Du som jag älskar så hjälplöst, förlorat mycket, går jag med. Du är allt som är kvar. Herre, låt oss den här kvällstunden uppfatta en glimt av din eviga kärlek. Låt det värma vårt hjärta så att det inte kallnar. Låt oss tro att du, det slaktade lammet, är ett hopp för alla i vår värld. Också för pappan i Syrien. Hjälp oss, Herre, att inte se det omöjliga, men att se det möjliga tillsammans med dig. där vi kan få vara med. Hjälpa människor att se att ditt ljus lyser över var och en. Att du är en vän att räkna med alla sorters dagar i livet. Vi ber så i ditt namn.